Den här veckan sponsras podden av Vision.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Hallå, hallå.
Hallå, hallå. Vi,
hej.
Istället för att babbla fritt som vi brukar, så har jag gjort några frågor ut på vår Instagram.
Och glad påsk, alla häxor. Ja.
Vi heter ju då Det Skaver podcast på Instagram om någon skulle ha missat det. Och där tycker jag verkligen att ni ska följa oss för att vi är underbara där. Och ni kan liksom vara med som nu och påverka innehållet. Och det är ju skitkul, hoppas jag, för er. Och det är väldigt kul för oss. Och det är väldigt tacksamt för oss när vi ibland inte vet vad vi ska prata om. För det är svårt att ha något att säga hela tiden. Mm. Då är det tre rutor. En som var att folk skulle skriva så unpopular opinions, en klassiker.
Helt det är enkelt. Kul, alltså. Det är väldigt
så
roligt.
Jävla kul.
Ja. Så vi börjar där.
Ja, låt oss.
Och Cassandra ska vara moderator.
Små barn med kladd runt munnen är inte gulligt. Varför tycker folk det? Tycker du det är gulligt när ditt barn är kladdig?
Alltså det är så roligt för att jag och Syran snackade om det här faktiskt i julas när vi var på semester. Och Yahya och Amy åt en varsin glass. Mm. Och jag framme liksom kameran. Alltså hade
sådär, när det rinner.
Mm, det var helt kladdigt runt hela jävla käften. Och så tog jag fram, för jag hade ju fått, vi hade fått engångskameror. Tar en bild på honom först och sen på Amy. Och sen när de kommer, så, alltså du vet bilderna.
Nej.
Va?
Det var inte så kul.
Nej men alltså skitäckliga och kladdiga fula bara.
Men varför är det så många som lägger upp ändå sina kladdiga små barn?
Men jag kan, jag tycker
inte det är äckligt så.
Nej, men det är inte så kul eller? Alltså jag tänker bara själv, jag har inte egna barn, men har barn runt mig, min kille har barn. Alltså jag är ju väldigt, och min mamma var ju likadan, att så, hon, jag växte upp med en mamma som torkar och fixar och donar hela tiden. Och jag har ju fått det där i mina gener då kanske också. Och jag minns hur min mamma liksom torkade bordet konstant och också använde trasan på min fucking mun.
Ja,
trauma. Och jag är likadan liksom med barn. Alltså jag, så fort jag säger kladd, då är jag så, papper, torkar.
Nej, alltså Sammy håller på, alltså, det var extremt första året. Alltså han torkar jag runt munnen helt. Man bara, men alltså han kommer bli kladdig igen. Eller så här, du behöver inte torka hela tiden. Om vi är ute och han käkar en bulle. Och så ska han torka hela tiden.
Gör han det fortfarande?
Typ.
Ja, men alltså, jag tror att men jag såhär, man har olika liksom, preferenser. Jag hade ju haft ett barn, hade jag också hållit på att torka hela tiden.
Jag tror att mitt barn hade sett ut som en trasdocka.
Mm. Ja, okay. Alltså. Men så här, jag tycker det kan vara lite gulligt när de sitter och äter typ så här spaghetti och köttfärssås och det är liksom brunt runt hela munnen och det är jättegulligt.
Alltså jag tycker alltså så här,
men det är inte barn, så att jag är så här,
barn, eller jag vet inte, jag tycker typ att det är lite gulligt.
Okay.
Men jag tycker inte att det är lika gulligt som en, alltså generellt sett. Nej, jag tycker alla barn är gulliga.
Vi går vidare. Människor som har på sig jeans hemma och i sängen, det är psykfall.
Det är helt psykfall.
Fast alltså varför har
ofta
man
killar det? Faktiskt.
Men alltså människor som inte byter om till hemmakläder har jag aldrig.
Jag kan inte förstå det.
Alltså det första hela som händer när jag kommer in, alltså innan jag går på toa, alltså så här, det är det första som sker när jag står
på toa. Åker av. Och så har man en hel jävla, jag har en hel jävla garderob
med
hemmakläder.
Alltså det, jag kan inte förstå hur man kan gå hemma i sina utekläder. Alltså
att inte äga en trevlig pyjamas eller mjukis eller vad alltså, det nu är man vill ha.
Är det
så, det är psyksjukt.
Nej, för när det kommer till, när du säger trevlig, alltså jag har
trevligt är inte mina hemmakläder.
Alltså
heller.
Mina hemmakläder är bara sköna.
Mina
och det är förmodligen alltså så här ärvt från någon eller fått låna någon gång. Alltså, vet, de är så fula.
Mm.
Vet du, jag måste ändå, för det finns ju såna.
Men det får du uppgradera.
Loungewear.
Ja, det är min, alltså, det är jag lägger mest pengar på det.
Jag måste
säkert 10 olika pyjamasar som jag tycker är fina men ändå är jättesköna såklart. Det ska inte vara oskönt.
Alltså jag har bara så riktigt fula.
Men då är det jag som ger
jag tar tillbaka det jag säger. Jag har alltså mina de flesta av mina hemmakläder kommer faktiskt från Skims.
Mm.
Eller så går jag med alltså med kashmirtröjor inne och sånt.
Mm. Men vi går vidare.
Inte samma.
Analsex är för killar, inte tjejer. För de har en G-punkt där som inte vi har. Sök upp det. Alltså det gjordes ju en SVT-serie för ett tag sedan som hette Analextas.
Mm-hmm.
Som var väldigt bra. där jag lärde mig väldigt mycket om den manliga G-punkten. Det är ju nämligen så att män har en G-punkt i analen.
Som inte vi har.
Vi har inte det.
Okej, okay, men det... är man inte individuell på det eller vad?
Nej, alla okay. män har det. Okay, okay. Och vi har inte det. Sen kan man fortfarande tycka att analsex är skönt som tjej. Det ifrågasätter inte jag. Jag har haft det och har vissa gånger inte tyckt det är skönt, men andra gånger upplevt att det är skönt. Så att det behöver inte vara oskönt för att vi inte har en G-punkt. Men det som är intressant med det här, som jag verkligen upprördes över, är ju att...
Upprördes över när du läste det där?
När jag såg den här SVT-serien.
Uh-huh.
Var ju att de pratade om den här G-punkten då som män har. Vilket innebär att, så här, det är att det är en del av prostatan som blir stimulerad helt enkelt av stimuli. Mm-hmm. Om det är av ett verktyg eller fingrar eller vad som helst. Men, och det här är då den orgasmen anal på en kille. Alltså den orgasmen i alla fall är så mycket mer explosiv än vad en vanlig orgasm är för en man.
Mm.
Vilket innebär, alltså man vet ju att så här, den kvinnliga orgasmen är längre. Alltså den pågår längre, medan den manliga är mycket kortare. Den går att jämföra lite mer med våran orgasm. Alltså att den liksom växer och blir så. Och det här blir, det som blir så intressant då är att man bara, varför vill inte alla killar uppleva det här?
Ja, verkligen.
För att, varför vill du inte ha absolut skönaste orgasmen men det
är
du kan få?
Det är för att de då i sådana fall tänker att, exakt, att de 100%. Tänker så här, nej jag är inte homosexuell så att jag ska inte ha
så någonting
här.
Så att de är så rädda för att framstå som gay. Exakt. Vilket är ju grundat i en grov homofobi. Ja. Och det som jag också lärde mig i den här dokumentären att den bilden även finns inom gayvärlden bland män. Att så här, man pratar ju ofta om så här, bottom och top.
Ah.
Och att vara en bottom är lite sämre.
Ja, för det är de som får.
Ja.
För då också är det så här, då kanske man är lite mer feminin. Att man
det
vill
finns
ha
säkert massa som ligger. Men att till och med inom homosexuella gayvärlden bland män bögar så är det här liksom ett stigma.
Mm.
Och det tyckte jag, det var en nyhet för mig.
Uh-huh.
Men så jag lärde mig, det är en scen där ett par från Gift vid första ögonkastet, jag kommer inte ihåg, det här carbonara-paret. Där de går på en sexkurs hos en kvinna, så en äldre kvinna som har liksom en sex-dungeon typ. Där hon ska visa hur man utför stimuli i en mans anus med fingrar. Så hon har liksom en man
en
där som sitter i en fucking gunga med benen och hon börjar pulla den här mannen i röven framför dem och han kommer som aldrig förr och bara skakar hela
var det här på Gift vid första ögonkastet?
Det här är den här serien Anal Extas, ni måste se den.
Okay,
ni måste se den. Jag hoppas den finns kvar fortfarande på
men
SVT.
Gud.
Så de pratade också om att så här, de pratade också med straighta män om det här som faktiskt gillar det, men att de har liksom skämts över det länge, men att de, när man alltså att det är rekommenderat till alla män helt enkelt. Se den, jättebra.
Intressant, ja.
Att som man fortsätta skaffa barn när man är typ 60, trauma för barn att se sin pappa dö vid 20. Alltså jag känner inte så starka känslor faktiskt för det.
Inte, jag
men
inte
alltså förlåt,
så
jag såg min pappa dö när han var 37.
Jag tänkte precis säga det, alltså, min pappa blev 42. Jag vet
man
inte.
Kan drabbas av andra trauman än död.
Alltså,
nej, alltså wow. Alltså... Mm.
Och jag tänker också så här, förhoppningsvis kanske finns en annan förälder som lever längre eller andra i kontaktnätet. Jag har inte så starka känslor för det här faktiskt.
Inte jag heller. Och jag tänker så här, alltså, en förälder kan vara så jävla fantastisk. Och så här, ja, nej, såklart att en förälder som är 60 år och får ett barn har ju förmodligen, eller så, troligtvis kanske lite kortare tid på jorden eller så, än om du är 25 och skaffar ett barn. Jag fattar, tillsammans med ditt barn, att det kan...
I bästa fall.
I bästa fall. Men...
Det finns inga garantier.
Men det är så många som är så här... Det är så många som bara fokuserar på det då. Mm. Att så här, men vadå? Alltså du kommer ju så här...
Tar du för givet att du ska bli 60?
Men och så här, och om du blir 90 i såna fall... Och är en otrolig förälder till ett barn i 30 år.
Alltså,
det
är så här, då har du ändå varit närvarande än vad både du och jag fick uppleva
exakt,
våra pappor.
Alltså, exakt.
Ja. Så fort någon i ens familj skaffar barn förväntas man vara barnvakt. Jag älskar dem, men jag vill inte. Alltså jag tänker kring det där i att så här, it takes a village-uttrycket.
Mm.
Och att så här, vi lever ju i Sverige väldigt individuellt. Alltså där man så, man förväntas liksom jobba och vara förälder och styra det själv. Mm. Alltså naturen för oss egentligen, om man tänker hur vi levde way back, är ju att vi levde i mindre små byar.
Sen kom folkhemmet och så fuckades.
Ja, men exakt. Vi levde i små byar där alla hjälpte så att uppfostra ja. Barnen. Alla hjälpte så. Det är egentligen det naturliga.
Mm. Ja, och man behöver inte alltså bara i andra länder, jag menar jag alltså så är det ju det är inte ens en it's not a question.
Alltså, nej, så här, och det gäller ju även typ så här våra äldre. Alltså hur vi skillnaden ja, på hur ja, vi ja. Inte kanske tar hand om våra mm. äldre, men i många kulturer förväntas man göra det. Ja. Och alltså, jag fattar att man kanske inte vill vara barnvakt, men jag tycker inte det är orimligt att behöva hjälp från sin omgivning.
Verkligen inte. Alltså, jag är uppfostrad i ett sammanhang där det, alltså, där det ses som en självklarhet. Mm. Mm. Både i relation till äldre och i relation till varandra och i relation, alltså så här, man, alltså så här, jag har väldigt ofta svårt att förstå den. Man bara, ja, självklart.
Men alltså, jag tänker också så här, den här personen då som har skrivit då, att så här, jag tycker det är jobbigt eller bla bla. Det är så här, livet är inte alltid bara skitglatt.
Nej, exakt, det är jobbigt.
Oavsett om det handlar om, exakt, handlar om barn eller så, men så här, förhoppningsvis så får väl du tillbaka på annat sätt, mm. även om du inte är själva barn. Alltså jag menar, att dina syskon eller kusiner eller vänner så hjälper till på andra saker som du behöver hjälp ja. Med. Men att du känner så, då känner du säkert så om att hjälpa till med allt annat också.
Säkert.
Ja, så förmodligen säkert. Är du bara jävligt egoistisk.
Okej, den här då. Man kan inte vara vänster och använda sig av privat utredning och sen offentlig vård. Man kan inte. Då vill jag säga så här. Man kan rösta vänster för att man vill ha ett samhälle som ser ut på ett visst sätt. Men vi har inte en vård som är fungerande i vårt samhälle idag. Så ibland så tar man de här sämre genvägarna för att man tar själviska val. Man kan göra, man kan också vara feminist.
Man kan ta själviska val, men man kan också tänka vara feminist, på samhället större.
Ja, alltså. Men man kan också vara feminist och göra botox. Alltså så här, man måste liksom ibland
man måste skilja på struktur och individ.
Ja, och ibland tar man egoistiska val för att man gör det.
Ja, men också så här, jag i min drömstruktur så är den vänster, men jag som individ kommer ibland göra det som är bäst för mig.
Och jag hade önskat såklart att alla människor som behöver sjukvård utredas för det ena och andra kunde få det via den offentliga alltså, sektorn. Men det kan inte alla
det
få.
Det finns inte. Och jag önskar såklart att den privata vården inte fanns.
Exakt.
Men nu har ju liksom borgarsvinen förstört det. Så att...
mm. Inte tvätta håret kroppen varje dag.
Vad är det? Vad är det?
Jag tvättar...
Jag antar att personens åsikt är att det är äckligt att inte göra det.
Eller bara vill ha våran åsikt om det.
Ja,
alltså att inte göra det varje dag. Alltså vet ni vad?
Jag tvättar håret max 2 gånger i veckan och jag skulle säga att jag on average duschar var tredje dag.
Ja.
Alltså... Jag duschar absolut varje dag, varje kväll oftast. Men tvättar håret gör jag en gång i veckan.
En grej, alltså shoutout till Agnes Wold igen, min gudinna. Alltså... att ha vatten på kroppen, alltså att torka ut din kropp. Vad är det du duschar? Alltså så här, det är ju för att du har bacillskräck. Vad är du rädd för? Dina bakterier, alltså bacillen på kroppen?
Nej.
Vad är det?
Jag känner mig nu redan ofräsch.
Men det jag du är inte ofräsch.
Nej, säga. Men jag känner ju, det rinner ju svett i mina armhålor nu till exempel.
Men är det inte farligt?
Nej, men jag tycker, jag gillar att lukta tvål och vara, alltså det är inget konstigt. Alltså, ja, men det är inte nej. Att jag är rädd för bakterier och baciller, det är absolut inte. För det, det är jag, men med händerna. Så att jag tvättar händerna så fort jag har varit ute och tvättar mina händer. Jag tvättar händerna efter att jag har gjort saker, tagit i saker och så. Men det är inte en rädsla för någonting. Det är bara att jag gillar känslan att känna mig nyduschad.
Ja, men det är ju något som... Det är något jävla påhitt. Alltså det här är så här... Det är ju någonting som sitter här. Det är så här... Man är inte ofräsch om man inte duschar. Alltså, nej. Herregud.
Den här veckan är vi sponsrade av fackförbundet Vision. Och Vision är ju då ett av Sveriges ledande fackförbund. Och deras medlemmar är faktiskt inte bara personer som jobbar utan det är även studenter. Och det är det vi tänkte fokusera på idag. Nämligen också att de har stipendier som de delar ut till studenter.
Förlåt, men när man studerade då vill man ju ha ett stipendie. Alltså så att man också kan liksom få lite av den ekonomiska stressen bort. Så att man kan liksom fokusera på sina studier.
Mm.
Och grejen är att så här, ja, det absolut viktigaste är ju att vara medlem när man är i arbetslivet. Men det är också bra att man får rätt förutsättningar för ett framtida arbetsliv. Och på Visioner, det är inte bara så att söka stipendier. Utan de har ju också så lönecoacher, CV-coacher. Alltså de har så mycket verktyg som jag själv känner att jag hade behövt när jag studerade, som jag hade alltså noll koll på. Mm. Och att bara få liksom en hjälpande hand där
så,
är
så
guld värt.
Som studentmedlem då hos Vision, då kan du då söka deras stipendier. De är värda allt ifrån 3 000 till 20 000 kronor. Ja, men, och det som är så skönt med ett stipendier, det är som du säger. Då kanske man inte behöver ha ett extra jobb 5 dagar i veckan. Det kanske räcker med någon dag i veckan.
Ja, och om man liksom skriver på något stort jobb så kanske man inte behöver jobba alls under just den tiden. Utan kan verkligen fokusera helt på kandidatuppsatsen eller vad det nu är. Och grejen är ju att såklart, i och med att varenda krona räknas när man är student, när man studerar så är medlemskapet i Vision helt kostnadsfritt.
Så är du student och är sugen på att ansöka stipendier, då ska du bli medlem. Och så går du in på vision.se/student. Angående hemsläp. Mm. Lånar hellre ut min egen tandborste än att han ska äckliga oborstade tänder.
Ja, 100%.
Jag hade också kunnat låna ut min tandborste.
Jag har inga problem. Alltså jag har aldrig tänkt på att det är
jobbigt. Jag lånar ofta tandborste.
Ja.
Nu har jag inte haft så många hemsläp, men jag har absolut lånat ut en tandborste vid behov. Jag håller med att det känns inte jättefräscht att gå och lägga sig med någon, oavsett vem, och sen vakna morgonen så har den personen käft.
En oborstad. Så vid morgonpissen, ta min tandborste och sen kan vi ha morgonsex. Mm. Absolut.
Tycker att sex flera gånger i veckan i en relation är orimligt.
Vet du, jag är beredd att hålla med. Vissa veckor finns det bara inte där.
Alltså jag...
Det är skitskönt, men ibland vissa veckor så känner jag bara... Åh, jag orkar inte.
Nej, jag vet inte. Jag tycker sånt är trevligt, men alla är olika. Alltså jag vet inte.
Alltså jag tycker att vi är väldigt fysiska hela tiden.
Ja.
Men jag tycker inte nödvändigtvis att det behöver leda till sex varenda jävla vecka.
Nej. Men,
alltså det är ju alltid något så. Vi pussas och kramas jämt.
Mm.
Men ja.
Att ha rätt till att välja planerade kejsarsnitt är fel.
Jag har ingen.
Vad är det för psykfall som man skriver det? Alltså så här. Jag själv. Alltså jag hade kunnat föda barn varje dag fast att jag hade en traumatisk upplevelse. Eller så. Eller det var inte traumatiskt för mig. Men för min kropp. Men alltså. För jag tycker det var underbart och jag älskar det. Att förlösa genom fittan. Men om man är rädd och det ska räcka med att du bara är tycker att det är obehagligt, det är klart att du ska få rätt till kejsarsnitt.
Jag tycker att man ska få bestämma helt och hållet hur man vill föda barn.
What the fuck?
Jag tycker inte ens man ska behöva vara rädd, ärligt talat. Alltså, så här, vi betalar för, alltså, vården, vi betalar skatt för att få den vård vi vill ha, oavsett om det gäller förlossningar eller vad som helst. Jag tycker det är en ganska sjuk sak att störa sig på faktiskt.
Jättesjuk sak.
Är det för att den personen tycker att det är en onödig kostnad? Eller jag vet inte vad den här människan tycker. Heller. Men det är ju en åsikt som folk har.
Mm.
Men vi håller inte med i det här rummet.
Nej, absolut inte.
Tycker folk som ammar barn över 1 år är äckliga? Men det får man ju inte tycka.
Det är samma tjej som har skrivit.
Nej.
Jo, men typ. Det är ju samma tjej.
Men alltså, 1 år håller jag inte med om. Men över 4 år då? Alltså,
nej, jag tycker aldrig det är äckligt.
Nej, jag tycker folk får göra vad fan de vill.
Jag tycker också det är så här. Jag tycker det där är något av bland det vackraste som finns. Barnen kommer växa ur det oavsett. Så fan, alltså om du vill nussa på tutten innan du går och lägger dig, kör. Herregud. Alltså för fan vad mysigt.
Hatar folk som säger det är mer sorgligt när djur dör än människor i film.
Det är så töntigt!
Jag är en sån person.
Alltså, jag har man inte förlorat så många människor i sitt liv. Alltså.
Ja, verkligen.
Det går inte. Alltså, det är så.
Jag har förlorat många djur.
Det har jag med.
Men inga människor.
Jo, absolut.
Alltså som har dött.
Ja.
Nej, vilka då? Som närstående som har dött.
Ja, i familjen, ja.
Som har stått dig väldigt nära, Cassandra. Som du har
men
varit
har,
en del
alltså,
av
jag
din
har
vardag.
Närmare relationer till djur. Nej. Det får ni bara leva med.
Nej, det har du inte.
Hundar är äckliga och fett överskattade.
Ja.
Nej.
Jag håller med, inte med om att de är underskattade. Men jag håller med om att hundar är ganska äckliga. Alltså jag tycker hundar... Grejen med hundar som jag har så svårt att förstå varför, alltså såhär, jag är ju obviously en kattmänniska, men jag upplever att folk har en idé om att katter är äckliga. Katter är ju extremt renliga, de tvättar sig typ dygnet runt. Ja,
de luktar aldrig skit
de
i
luktar
munnen.
Ibland, de... Ja, men de luktar ibland kattmat i munnen, men de luktar, deras päls luktar ju gudomligt.
Ja.
En hund kan verkligen lukta äckligt. Och det handlar säkert om att de är ute, de går
ute,
på gatorna,
de rullar sig
de rullar
för fan
i bajs.
Ja.
De äter bajs till och med. Alltså hundar äter bajs. Ja. Så att jag håller med om att hundar är ganska äckliga. Och jag förstår faktiskt inte.
Men jag skulle generellt sett säga att jag tycker att djur i lägenheter är äckligt.
Mm-hmm.
Jag håller inte med om någonting här.
Nej, jag håller inte med om. Men man behöver absolut tvätta och
men jag tycker om, alltså, en hund gun to my head så hade jag ju såklart valt en katt.
Mm.
Men jag tycker det hela grejen känns konstigt.
Du hade valt en vandrande pinne.
Nej, men jag menar om jag hade behövt välja ett djur att ha hemma, då hade jag 100% valt en katt.
Nej, du hade valt en vandrande pinne som inte du behöver göra någonting.
Okej, okay, alltså, men om jag fick det valet, absolut. Men jag menar mellan hund och katt.
Mm-hmm.
Ja, men jag tycker hela grejen känns...
Jag blir mer berörd gråtmild av äldre ensamma män än kvinnor. Typ en äldre man gråter. Skevt, jag vet.
Men det är ju för att det är så alltså, ja, det är väl rimligt. Alltså, ja. Det är inte så radikalt.
För att det inte är exakt, man har inte sett det lika mycket.
Ja, och man förväntar sig mycket mer av kvinnor. Vi ska bara klara allt och fixa och trixa.
Och att så här, om en man gråter, då har det förmodligen hänt något jävligt, jävligt jobbigt. För att kvinnor gråter hela tiden.
Jag har också en grej som jag märker på mig själv. Att jag har, när det är så här film eller serier eller dokumentärer. Jag har verkligen en weak spot för pappor och med barn eller med döttrar. Och det kan väl man psykologiskt enkelt förklara.
Ja.
Alltså, ingenting gör mig blödigare än pappor.
Än hundar som gråter.
Nej, men pappor som är emotionellt närvarande i sina barn. Alltså, jag bryter ihop på ett sätt. Alltså, bara jag tänkte på det när jag såg den senaste säsongen av Love is Blind USA. Så var det en pappa som hon beskrev som väldigt överskyddande. Mm. Och hur han träffade hennes blivande man. Mm. Hur han liksom... Alltså, det var det finaste samtalet. Alltså, jag grät som en bebis. Och jag tror att det är säkert det att jag önskar att jag själv hade en sån relation till min pappa. Och så. Men jag blir inte alls berörd när jag ser mammor. För det var ju några mammor som var otroliga i den här säsongen.
Ja.
Som var liksom, jag älskade ju dem, men jag blir liksom inte berörd. För att det känns mer förväntat kanske. Mm, att en mamma är emotionellt närvarande.
Det är det man kräver av.
Okej, nu går vi vidare. Jag frågade också våra följare, är det något speciellt ni önskar att vi ska dyka in i och prata om?
Mm-hmm. Vad önskar de av oss?
Mm.
Vad saknar de?
Sex och relationer.
Att inte sova med sin partner fastän man bor tillsammans. Det har ju faktiskt kommit lite, jag vet inte om det kan, jo, med studier. Där man har sagt att det är väldigt hälsosamt att ha separata sovrum.
Vi har det ibland.
Mm-hmm. Berätta mer.
Min kille
redan?
Nej, men alltså, inte så här. Men alltså, vi gillar inte att kolla på samma saker. Vi har ganska olika kvälls... Nej, det har vi inte. Men så här, min kille kan ibland ha så här... Han kan vara så väldigt uppe i varv eller få svårt att sova. Och då vill han titta på en jävla skit som jag absolut inte vill se i sängen. Ja, och då ibland sover han i gästrummet, absolut. Mm. Och från början var ju det... Jag tyckte inte... Men nu tycker jag typ att det är lite soft att vi ligger typ i varsitt rum.
Mm.
Alltså, jag tyckte...
Men det finns ju liksom... Äktenskap? Nej, men alltså förhållanden som har levt ihop länge och verkligen så här fixat två egna sovrum. Mm. Och jag kan ju säga så här, det enda jag har hört när jag liksom på poddar och såna saker, det är ju att alla säger att så här, det här är det bästa vi har gjort. Så att
men du,
det låter ju...
Alla mina vänner som har barn, små barn, sover ju ofta isär.
Mm. Vi har gjort väldigt mycket, vi har sovit alla tre vår säng oftast. Men har det varit jobbigt så här, när jag har perioder av att vakna flera timmar per natt och så vidare.
Då måste man dela upp det.
Och, ja, då har vi varit så här, okej, du får sova i Jahes säng. För att han har en, vi använder ju det som ett, eller vi använder inte hans rum som ett gästrum. Men vi har i alla fall valt att ha en 1,20 säng där i alla fall, så att man kan sova där.
Mm.
Och till, alltså, jag tycker att det är jobbigt till slut, för att till slut saknar jag Sammy väldigt mycket. Alltså så att, såhär, men hörru, nu måste liksom, nu får jag sova i sin säng. Och nu, faktiskt senaste veckan, två veckorna, så har jag haft väldigt bra. Alltså, han vaknat på nätterna.
Mm, vad skönt.
Och så jävla, han har sovit hela nätterna i sin säng, och jag och Sammy kan sova bredvid varandra. Det har varit jätteskönt. Mm.
Jag hade nog haft svårt att inte sova ihop.
Ja, alltså, ja. Men jag fattar att man vill det. Men alltså, mina föräldrar sover fortfarande i samma säng.
Mm.
Alltså, och båda snarkar satan! Amen. Jag fattar inte. Alltså, jag förstår inte. Jag fattar inte. Men
vi går vidare.
Ja.
Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank.
Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Fyra säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
Cassandra och Nadias relationer till partners barn hade varit så intressant. Vi har fått, alltså, sen vi båda har nämnt att våra partners har barn, det här är en extremt återkommande fråga. Så verkligen. Vi kanske ska hoppa in i det. Ja. Mycket, alltså många frågar också så här, hur förhåller man sig till det barnet, hur är det att vara bonusmamma, många är, alltså om man nu ens identifierar sig som bonusmamma, min kille kallar mig det ibland, men han har också småbarn, din killes barn är ju äldre, så jag tror att det skiljer sig ganska mycket där åt också, hur relationen blir. Och hur involverad man blir i barnet, helt enkelt. Men jag kan prata utifrån mitt perspektiv. Så finns det barn i bilden. Och jag ganska snabbt liksom träffade dem och har liksom byggt en relation med dem successivt. Alltså det är ju, först och främst vill jag också bara säga att så här, alltså jag kanske inte vill gå in liksom i detaljer på så här, kring barnen och så vidare, för att av respekt för liksom det är barn och det finns en till förälder i ekvationen. Men jag kan säga, utgångsläget innan jag träffade min kille var att jag romantiserade ganska mycket bilden av att träffa någon som har barn. Jag, dels beror på min ålder, men också att jag tycker att närvarande pappor är någonting sexigt. Jag tycker det är någonting väldigt, ja, men jag romantiserade det helt enkelt. Och jag kan säga att jag trodde att det skulle vara enklare än vad det har varit. Och då menar jag i form av att det uppstår känslor i mig av svartsjuka. Och det hade jag faktiskt ingen, det trodde inte jag att jag skulle känna.
Jag tror kanske, alltså för att, jag menar, du har ju alltid levt med det här rädslan över att bli övergiven. Och såklart, du kanske inte hade tänkt på grejen att såhär, men shit, han har ju någonting som han älskar mer än mig.
Om man nu ens ska se det som att det är liksom en prioritering för honom. Om man såklart nu ska så här rangordna saker, vad som är viktigast. Det är klart att hans barn är viktigare än mig. Alltså om vi skulle säga att så här, jag ligger hemma sjuk och behöver hans vård. Och så är ett av hans barn. Då kommer ju inte han välja att ta hand om mig.
Nej.
Han
Nej.
Kommer ju ta hand om sitt barn för mig. Och där, det finns ju någon, det trodde inte jag att jag skulle känna. Men jag kan verkligen känna stunder då, ja, men till exempel om han och jag inte har toppen trevlig stämning, att han kanske är lite irriterad på mig, och sen samtidigt se hur fin och varm han är med sina barn. Och det är ju någonting jag vill att han ska vara. Det vore sjukt om han var, alltså det hade varit vidrigt om han inte var det. Men jag kan bli genuint svartsjuk. Och det är en känsla som jag skäms väldigt mycket över. Och när jag har pratat med människor,
att du vågar dela
den. För när jag har pratat med människor runt mig, så har jag förstått att det är en jättevanlig känsla. Men jag har aldrig hört någon prata om det här.
Men jag kan ju säga så här, jag har till och med pratat med min psykolog om det här. Nu har ju vi ett gemensamt barn, jag och Sammy. Men Sammy är ju inte super, alltså han är ju väldigt svår liksom så här, eller hans kärleksspråk är inte mitt kärleksspråk, så jag vill ju bara klänga på honom också. Men han är
han
ju
är som med honom.
Extremt, alltså du vet, jag har aldrig sett en människa vara så kär i någon.
Jag har hört mammor också säga så att de blir svartsjuka på sitt eget barn.
Och så här, det är inte svartsjuka, men det är nog en liten avundsjuka kanske. Utan liksom, jag är avundsjuk på att, oh, gud, jag
vill
får
ha det där också.
Oh, ja, jag får det här.
Ja.
Så det är nog inte svartsjuka, det är mer avundsjuka att jag är så här, men och jag. För jag är ju, alltså jag blir ju extremt, alltså när jag ser Sammy och jag är
man älskar liksom, att se det.
Nej, men det är det finaste som finns. Men och jag.
Ja,
så det är nog en liten avundsjuka kanske.
Ja, och 100% ja. Alltså jag känner nog både avundsjuka och svartsjuka, och att så här, Men, alltså, för det är som du säger, ingenting gör mig typ alltså lyckligare eller pirrigare eller liksom mer kär i honom än när jag ser hur han är med sina barn. Jag, alltså jag älskar hur han är som pappa med dem. Men det är, den känslan dealar jag med, inte konstant, men den kommer. Och sen är det ju det här liksom att fördela tid mellan, alltså så här, vi bor inte ihop, han har barnen varannan vecka. Alltså så här, det blir ju på bekostnad av kvalitetstid mellan han och mig. Och det är också någonting jag behöver deala med. Men personligen så vill jag, och har känt från början, att jag vill vara närvarande och att de ska tycka om mig såklart och att vi ska ha en fin relation. Men det här tror jag är någonting som, beroende på om vi lever för alltid tillsammans och sen kanske flyttar ihop. Alltså, jag vet inte hur framtiden ser ut, men jag vill ju ha en nära relation till hans barn och att de ska känna sig trygga med mig. Och det som jag tror att många känner är svårt i bonusföräldrarollen är ju det här med hur man ska förhålla sig till typ så uppfostran eller så här tillsägelser och så. För där kan man ju, där måste man ju bromsa. Alltså jag kan inte gå in som en förälder till de här barnen. Mm. Men jag måste ändå kunna vara en vuxen. Och det där delar jag med.
Man måste ju kunna vara en vuxen och ha gränssättning.
Ja, exakt. Säga, gör inte så. Eller plocka undan efter dig. Eller så här, ja. Men det går bra. Alltså så här, jag är jätteglad att de är en del av mitt liv och har blivit det. Och jag tycker jättemycket om hans barn. Men det finns massa saker som är svårt med det.
Ja. Min killes barn är ju äldre, så det blir liksom verkligen en annan... Men jag kan hålla med om att jag också har romantiserat att...
träffa någon med barn.
Ja, och jag har typ tyckt att... alltså min liksom illusion av det har typ stämt. Alltså jag tycker också att det är så här jävla mysigt att se honom vara förälder. Och sen... vad som har varit lite... Sen tycker jag att det är väldigt, jag tycker det är mysigt med tonårstjejer. Jag gör det. Jag kan bli lite så här, när de hänger hemma så kan ju jag bli lite mer så.
Jag vill vara kompis eller?
Ja, alltså jag är så, vad gör ni där inne?
Ja.
Alltså skittöntig, för de vill ju absolut inte veta av mig liksom. Så att så här, jag tycker hela grejen är väldigt mysig. Men det finns ju såklart stunder där kanske, framförallt jag och min kille är lite oense om min roll. Alltså jag är så här, jag är ganska så firm att jag är så här, jag är här som en så här, alltså en annan grej som jag också vill prata om, det är att jag fick ju en styvförälder när jag var typ i hennes ålder, lite yngre. Och jag tycker att det finns något konstigt med det, i att så här, det här är en person som flyttar hem till dig som, och du har inte valt det här.
Och så bara är den personen.
Så är den personen där. Det är en främmande människa. Som literally ska bo med dig.
Men vad fint. Du har ju den erfarenheten. Så det har ju du med dig då i den här rollen.
Ja,
tänker jag.
Men då är det så här, min kille är lite så här. Du behöver inte överkompensera för det. För då menar han. Alltså så här, eller, det finns en diskussion mellan oss. Och där är så här. Jag tycker att jag. Alltså det är min hållning nu. Sen tror jag också att det. Jag lär mig fortfarande, för det är en ny situation och vi sa, men jag är så här, det är klart att jag är här för att skämma bort henne. Alltså om hon behöver, alltså det är klart att hon inte, hon frågar inte sin mamma och pappa om bla bla så här, kan jag få pengar till godis? Men hon frågar ju mig. Och då
Jag tycker det är ett jättebra sätt att bli omtyckt också, ja, men, ja. Av sina bonusbarn eller partners barn, men, vad man nu vill kalla det.
Precis, och där kanske vi är lite så här, för där tycker väl han kanske att jag också ska vara så. Nej, du har din veckopeng eller du har din månadspeng och jag är lite så här.
Men jag tänker man kan se på det
att
som...
Att du känner då så här, men jag är inte ens mamma.
Ja, men precis. Ja, men, så kan man väl se på så här, syskonbarn eller vad som helst. Man är väl, du skämmer väl bort dina syskonbarn också.
100%.
Och det kanske är deras föräldrar, men det där behöver, men det kan man väl få göra.
Det kan man väl... kanske, jag kan ju förstå din kille också. För att så här, det är ju fortfarande ett och samma hushåll då. Alltså, det är ju inte som med vadå, syskonbarn
någon som
och
dyker
sånt.
In ibland. Nej. Liksom. Nej. Nej, såklart.
Ja, det är ju verkligen en så här... ja, men, och nu har inte vi varit tillsammans jättelänge. Men ja, det är... det är också väldigt mysigt. Det är mysigt alltså. Jag provar mig fram. För jag har aldrig varit i den här situationen.
Nej.
Och även om jag har vänner som har varit i den här situationen, så är ju alla människor är olika, alla relationer är olika. Så det finns typ inget facit.
Nej.
Så jag tänker så här, jag provar och så här,
lär på vägen.
Ja, alltså så här, I'm a decent human being liksom. Ja.
Och så får du så här,
så får vi väl se
hur eran relation kan bli liksom.
Precis.
Okej, vi går vidare. Kan man bli kär i någon som man från början inte tycker är attraktiv? Kan det växa fram?
Ja.
Ja, ja, det kan det. Alltså, för det har jag en jättebra exempel på hos en kompis faktiskt.
Mm. Ja, men jag har själv varit med om det.
Är det sant?
Ja, ja, men för fysisk attraktion är ju, eller riktig fysisk attraktion tänker jag också bygger på en
emotionell
känsla.
Ja, alltså min första så riktiga pojkvän som jag flyttade hemifrån med och så vidare. Vi började som vänner. Alltså vi gick i samma klass i gymnasiet och jag hade aldrig tittat på honom på det sättet. Det är ju inte att han var per se, alltså jag tyckte inte att han var oattraktiv, men jag var inte attraherad av honom. Alltså det var inte så att jag bara, åh, det här var en sexy, snygg, han vill jag göra saker med. Fanns inte. Och sen slutet av trean då i gymnasiet så blev vi väldigt nära. Vi byggde en jättefin vänskap som sen ledde till kärlek efter flera månader. Och då infann sig attraktionen. Och den fanns ju inte där. Och vi var ihop i 4 år, så det går ju absolut.
Exakt, och det är så här, jag har aldrig upplevt det. Men, och jag har nog oftast trott att så här, nej, man måste vara liksom attraherad från början och sen så kan man, du vet. Men sen så har jag, alltså då, min kompis då, som, det var liksom en kille på hennes jobb som verkligen så här, han ville, du vet, så här, han närmade sig henne och frågade ut henne och så här, gå på dig. Hon var ju så här, alltså typ ett halvår, hon var, alltså nej. Ja, okej då, alltså, för det, jag är inte attraherad honom. Men så hade de druckit lite vin och så var de väl ute på en promenad eller så, han skulle väl följa henne hem eller något. Och så kysser hon där ute.
Och då hände något.
Men, och hon bara, jag blev, alltså han var det sexigaste jag sett i mitt liv. För att det hände,
det hände ju.
Men vad jag tror kan vara svårt är ju om relationen inleds som en dejt. Alltså vi säger att man går på en Tinder-dejt då, eller någon annan dejting-app. Alltså då är ju syftet att man vill se vad det kan leda till. Och då kanske det är svårare. Alltså för jag tror att många hamnar i en situation där man går på dejt och man bara, vi klickar, men jag känner inte den attraktionen. Då kanske det är svårt att fortsätta dejta.
Ja.
Men om det är en relation som bygger på något annat från början, där ser jag verkligen att
där kan du verkligen det växa, kan växa fram.
Men det, man kanske inte ska force it. Alltså, du behöver inte fortsätta dejta en person
som du har träffat på en www.
Som du inte finner attraktiv. Så man kanske ska separera de grejerna.
Ja, lite så.
Hur länge ska man vänta innan man berättar att man är gravid?
Det finns den här lilla regeln 12 veckor hej och sånt där för att
missfallsrisken sjunker då.
Exakt. Och så här, det gör man väl som man bäst själv vill bara, tycker jag. Alltså så här, vissa berättar ju för alla de känner så fort de har kissat på stickan. Och det får man ju väl göra.
Jag tycker att Sabia har sagt något fint om det. Hon går ut med det tidigt för att hon också tycker att om någonting skulle hända, att man får missfall och någonting hemskt händer, så är ju det någonting, det är ju en enorm sorg som man då får bära. Och man då, alltså då ska man direkt berätta. Alltså så här, det kan vara skönt att ha folk med sig. Att man liksom, det är också någonting att dela ju. Och att då kan det vara skönt att man redan har berättat i alla fall för sin omgivning.
Ja.
Och inte då kommer när man har gått med en glädje och sen kommer in i den här sorgen och bara, jag har något att berätta.
Ja. Min syster sa, jag berättar om glädje. Nej, jag vill dela. Alltså vänta, jag berättar om glädjen för dem jag också kan tänka mig att dela sorgen med.
Mm. Så fint.
Det var hennes liksom ingång. Mm. Gud, hur tror du vi kommer göra om vi blir gravida?
Jag kommer säga på en gång.
Ja, det kommer du kissa på stickan i podden.
Ja, typ.
Ja, det kommer du göra.
Jag kommer säga på BB. Nej, jag skojar.
Men typ.
Nej, det kommer.
Nej, du kommer ringa direkt. Det tror jag. Kopa med sina föräldrar efter 30. Hur är man vuxna ihop när de behandlar en som sitt lilla barn? Jag har inte den erfarenheten själv. Jag upplever inte att min mamma... Alltså, min mamma har behandlat mig som en vuxen, tycker jag, sen jag kanske till och med innan flyttade.
Men Copa låter ju som att det finns någonting där som behöver komma till ytan, eller vad menar hon?
Alltså så här, eller han? Jag, alltså så här, min mamma som då har 6 barn, alltså vi har en väldigt tydlig mamma-dotter-relation, jag och min mamma, men absolut att ju äldre jag har blivit, desto mer kan vi vara som prata också som vänner, eller du vet så här, kan förstå varandra på ett annat sätt, för att jag själv, men det är fortfarande mamma som bestämmer.
Exakt.
Alltså min mamma är min mamma. Alltså, det är så här,
samma här.
Vad menar du med bestämmer?
Alltså, så här, hon är min mamma, jag är hennes barn. Jag är inte ett barn, det är inte så att hon torkar mig med trasan runt munnen när jag är kladdig. Men hon är min mamma. Alltså, hon behandlar mig alltså, såklart som en vuxen, men det är fortfarande hon är min mamma. Alltså, hon bestämmer. Alltså.
Samma här. Alltså, det är
jag
så här,
inte så.
Alltså, det är liksom hon, alltså, när jag är med... Alltså, ja, men verkligen. Exakt samma. Alltså, när vi hänger och mamma är med, eller när jag är med min mamma, vi kan såklart ha så här... Men det finns fortfarande en att... Alltså det är inte, jag är inte med min kompis.
Nej, nej.
Jag är med min mamma och det finns ändå en air av auktoritet,
ja,
som hon har. Mm. Och som är liksom att så här... Och den... Jag bottnar väldigt... Eller så här, det finns en trygghet i det hos mig. Att så här... jag skulle kanske inte...
Men sen kan jag själv nu när jag blir vuxen kunna, jag kan ju själv säga till mamma när jag tycker att hon gör fel mer, för ja, det visste jag inte när jag var liten.
Det också, för jag, ja, upplever att jag säger inte att min mamma är inte vuxen, men att jag är väldigt vuxen i vår relation. Alltså när det kommer till jag upplever att min mamma, hon är den här generationen liksom där det är så här, allt är bra, man sopar saker under mattan. Ja, som de här 50-60-talisterna är. Alltså så här, man ska inte gräva i saker, man ska inte. Så jag upplever att min mamma har väldigt svårt för att uttrycka att saker är svårt, jobbigt.
100%.
Och där har jag nästan gått in som en vuxen i vår relation. Och måste så pusha henne att våga vara sårbar, att våga gnälla, att våga vara ledsen. Mm. Och där känner jag att jag tar en mammaroll
men
nästan
där,
med henne.
Jag ser inte det som mammaroll. Jag ser väl mer att så här, den yngre generationen, så kommer det vara i vårt fall också, kommer alltid att lära den äldre generationen.
Så är det ju.
Självklart. Och att, som sagt, jag kan prata med mamma på ett annat sätt. Att bara, men mamma, det där känns inte okej. Och så här,
ja, vi kan ha helt andra diskussioner.
Men det är fortfarande hon som är mamma. Och, ja, men det är bara så här, jag vet inte vad hon som skrev.
Ja, men jag tror att hon då upplever väldigt mycket att de behandlar henne som ett barn.
Mm. Sen tycker jag också att, så här, sen... Jag tyckte att det fanns en period när jag, från att jag var typ så här, men säg någonstans mellan 25 och 30-ish, där jag typ insåg att min mamma var en person.
Mm.
Att så här, det började... Alltså,
att man då också ser liksom den personens brister.
Ja, men verkligen. Så med allt vad det innebar. Och det tog, för mig tog det väldigt, väldigt många år att landa i det och liksom hitta den här nya, ett nytt förhållningssätt till henne.
Mm.
Eller inte till henne nödvändigt, men till
ett
liksom...
nytt sätt att ha en relation på.
Ja, verkligen. Och den är ju liksom mycket mer vuxen nu, den är mycket mer jämlik nu, men det var ett jättestort arbete för mig. Det var liksom mycket ilska och sorg och liksom någon form av separation och var mycket förenat med det för mig.
Mm.
Och tog lång tid. Men det är så, precis som Elsa säger, att så här, även om diskussionerna har utvecklats, att vi kan liksom stöta och blöta saker på ett annat sätt, att så här, det, men hon är ju fortfarande min mamma och jag är fortfarande hennes barn.
Ja, hon bestämmer.
Hon bestämmer, absolut.
Okej, då byter vi ämne. Suga kuk. Jag tycker det är så jävla äckligt. Jag vill inte. Jag har ångest över det, för jag är gift.
För jag är gift?
Hon är gift, men vill inte suga kuken.
Nej. Ja, men så bara, hon har ångest för det, för att hon är gift.
Ja, så att hon har en kuk att
hon har
suga.
Ångest,
och det finns en kuk i hemmet, ja.
Hon har ångest över att hon inte gillar det, och hon vill också bara berätta att hon är gift. Alltså, det är inte bara att hon dejtar.
Men okej. Men måste man
suga kuk?
Nej, jag skulle faktiskt säga en annan grej.
Uh-huh.
Alltså...
Ja, du tänkte säga, måste man tycka om det för att göra det?
Ja, lite så.
Men
jag säger inte... Alltså, nej, men jag säger inte att så här... Jag säger inte att hon är ju... Alltså det här är... Om vi bara vet du vad? Jag utgår från mig själv. Jag vet inte hur hennes relation är. Eller hur hennes äktenskap är. Jag älskar inte att göra allting.
Mm.
Nej.
Men vissa saker gör jag för att jag vet att han älskar det.
Mm.
Men då finner inte... ju du ändå någon njutning i att se att han njuter, antar.
Exakt.
Jag. Eller gör du det bara för att du borde?
Men nej, men inte borde.
Nej,
kanske
inte borde,
för att vara snäll.
För att vara snäll.
Alltså, jag älskar att bli masserad och killa på ryggen. Okej? Okay? Sammy hatar ju att göra det, men han är snäll ibland och gör det på mig.
Okay.
Kanske är sån grej, eller?
Ja, men alltså, det är såhär, alltså,
jag vill bara så att inte någon blir arg. Man behöver inte göra någonting.
Självklart
man
behöver inte.
Sen har vi dock uttryckt att man måste slicka fitta. Och det kan vi...
Men om vi utgår ifrån att personen i fråga...
Alltså vänta, såhär, om du tycker att det är avskyvärt och det är vidrigt, du ska inte göra någonting som känns
ångestfyllt.
Nej, ångestfyllt nej. Har du ångest över att du aldrig är snäll och ställer upp? Skoja.
Nej. Nej, alltså. Okej, vänta. Om vi utgår ifrån att personen i fråga är i en trygg relation där det råder samtycke och alltså det är liksom ett härligt
och kommunikation.
Äktenskap. Och kommunikation. Alltså så här, är man i en abusive relationship, alltså då så här. Men om vi utgår ifrån att det här är en sund relation där det finns liksom ett utbyte av kommunikation, kärlek och ditten och datten. I de fallen känner jag lite så här, bara gör det.
Men en annan grej också, så här, kan ångesten vara också att så här, hon har dåligt samvete för att stackars min man som inte har en fru som tycker att det är härligt.
Exakt, är det pressen som är jobbig?
Kan det vara det?
Att, är såhär, att han efterfrågar det?
Nej men såhär, det kanske inte behöver vara det, men hon kanske har ångest över att, såhär, att hon känner sig som en tråkig, alltså inom sitt tråkig och att hon inte tycker om det. Och det är såhär, det måste man ju släppa. Alltså såhär, han älskar nog dig även om du inte ger henne en avsugning.
Alltså jag gör det inte så ofta, jag kan säga, för jag, det är inte alltid, alltså jag tycker det är semi liksom. Men
nej men jag bara tänker så här, jag tror att hon prata måste hon, ja men jag tror att hon måste släppa för att så här, han har nog vetat om det, hoppas jag.
Ja, det tror jag.
De är gifta och så här, hon har väl kanske uttryckt det här och så och så här, han älskar dig ändå. Du är bra på så mycket annat och du tycker om mycket annat att göra med honom. Alltså så här, nej, jag tror man måste bara släppa det.
Elsa och Cass, var ADHD-utredningen värt det?
Ja, absolut. Men jag är trött på att prata om det. Men fast du är ju ny nu.
Men vadå? Alltså, det är ju klart att det är värt att förstå sig själv bättre. Alltså,
absolut.
Så här, och eventuellt få hjälp med saker som är svårt.
Jättevärt det.
Hur gick det med Elsas assistent?
Ja.
Hon gick in i väggen.
Nej.
Alltså, jag skojar.
Hon gick absolut inte i väggen. Hon gick ut ur
dörren.
Hon hade pluggat... Och jag hade henne bara en liten stund medan hon liksom skrev typ sin C-uppsats och sånt. Och sen så när hon var klar då kände hon bara att hon vill erövra världen. Och så då fick hon göra det. Ja. Så hon var jättefin och jättegullig och tog upp det med mig direkt. För att jag kände ju också att så här, men gud nu känns inte du så engagerad kanske och så. Och hon berättade direkt varför. Mm. Och nu hon kör sitt race liksom. Ja, så det är jättebra. Men jag behöver en assistent.
Ja, så det är bara att hojta. Ja. Elsa, det är faktiskt folk som har frågat vad som hände med den andra katten. Du har inte berättat det i podden.
Nej,
alltså, du hade
det.
Ju två katter och nu pratar vi bara om en katt, Martin.
Ja, så här. Det är för att det har varit lite på prov, test. Så att det är därför jag inte har tagit upp det bara så. Men lilla James är en underbar katt. Men har ett extremt behov av...
stimulans.
Ja, och närhet. Och han var typ besatt av mig på ett sjukt sätt. Som gjorde att när jag började, alltså när jag hade svidhjärna och det var jättemycket, jag har liksom en väldigt, väldigt aktiv treåring. Alltså så fort jag satte mig i soffan och inte tittade eller lekte med honom eller gossade med honom eller gjorde någonting, då ville han bara fucka mitt liv.
Han var missnöjd.
Han ville bara att jag skulle ta bort honom. Alltså han bara stod och bankade på mina växter. Han hoppade, alltså han hängde i gardinerna.
Han pissade väl på grejer.
Han pissade på grejer.
Men han visade tydligt att han ville något annat.
Ja, och grejen är såhär.
Och det var, märkte du. Du gjorde helt rätt.
Världens snällaste katt och så. Och jättegod. Alltså jag har aldrig träffat en mer social katt. Alltså han var en hund. Alltså såhär, han kom när man ropade så fort folk kom, helt orädd. Men också Martin, som är en undergiven katt i sin person liksom.
Han blev förändrad.
Helt totalt. Alltså så här, han ville bara vara för sig själv och så vidare. Så jag pratade med min psykolog. Och alltså då, alltså, jag fick hjälp med att han fick komma till en familj som bor på landet. Som redan har två katter och två pojkar i typ 10-årsåldern. Och han får vara ute och leka och klättra i träd. Och har två katter där som är mycket mer också bossig. Så som James är. Så att han inte tror att han kan bestämma överallt. Alltså, och han mår skitbra. Och Martin är en
tillbaka.
Ny katt. Alltså han mår så bra. Så det var jättetufft. Jättejobbigt. Men han bor på prov där. Och
det har gått jättebra.
Men alltså han är så lycklig. Och, ja.
Så det känns jättebra. Så nu vet ni det. Nadja, har du något drömresemål? Du har ju stenkoll på marknaden.
Just nu Sri Lanka.
Har du varit där?
Nej,
du har
jag
inte.
Var ju där i 5 veckor.
Ja, just jag vet. Men ja, Sri Lanka. Dock ska jag ska åka till Mexiko i vinter. Jag vet inte om det var ett drömresmål, men det ska ändå bli kul att gå på typ.
Men berätta varför Sri Lanka är ett mål.
För att jag såg en naturdokumentär om det.
Alltså jag kan säga att det är bland det häftigaste naturupplevelser jag har haft där. När vi, du vet, de har ju såna, de gör ju jättemycket te där. Mm. Och att liksom, vi bokade det jättevanligt som turist att man bokar. Det finns en tågresa som går, jag tror att det är i norra delen. Där man åker liksom tåg genom bergen. Alltså den här naturen. Alltså, det är bland det sjukaste.
Ja, nej, men
det är verkligen ett drömresmål.
Och att liksom se de här teplantagerna. Alltså nej, det är bland det vackraste. Gud, Cassandra, hur gick går det med parterapin?
Parterapin.
Alltså vi har inte gått jättemånga gånger. För att, på grund av liksom tids... Alltså att det finns inte samma... Jag har mer tid än vad han har helt enkelt. Men det har varit väldigt utvecklande och viktigt de möten vi har haft tillsammans med terapeuten. Men det är ett pågående projekt. Vi går dock båda separat i terapi till samma person också. Vilket är väldigt bra och tryggt faktiskt. För att hon har ju stenkoll på båda perspektiv. Mm. Vilket gör att jag upplever att det är väldigt bra.
Det låter, så det kan det ju vara.
Till Nadja och Cass, hur gamla är era killar? Kan ni inte bjussa på lite?
Jo, min är 44.
Min är 33. Ja, då fick ni det. Cassandra, hur känns det att bo ensam igen? Det känns faktiskt mycket enklare än vad jag trodde. Mm. Och jag trodde verkligen att det skulle vara jättesvårt. Så jag hade ju panik i en och en halv månad när jag visste liksom när datumet var. Jag var så rädd att jag skulle bli ännu mer ambivalent och liksom panik. Jag upplever att den här fysiska distansen mellan oss har gjort att vi bråkar mindre om så här vardagsskitsaker som vi verkligen kunde krocka i. Alltså man slipper de här tråkiga diskussionerna. När vi ses så är det jättemycket härligare. Vi är mycket gladare, vi är mycket mer kärleksfulla och allting. Alltså jag ser verkligen jättemycket positivt i det här. Men det leder också till att vi har mer kontakt under dagen än vad vi kanske hade när vi bodde ihop. Och det är liksom, jag vet inte, jag tycker bara att det har varit så mycket bättre av den här, alltså hittills. Så det går bra. Och jag tycker att det är jätteskönt att sova själv faktiskt. Även om jag älskar att sova med honom också när vi väl gör det. Jag älskar också att mina katter är tillbaka i sin person. Alltså de blev ju personlighetsförändrade när han bodde hos mig. De började bråka mycket och liksom tjafsade om liksom revir och så vidare. Och de blev mer gosiga och mer affectionate sen han flyttade ut. Och det älskar ju jag. Så jag har det jättemysigt hemma med mina katter.
Bra.
Så det funkar faktiskt jättebra. Sen önskar jag att vi sågs lite oftare kanske. Elsa. Vilken är den största kulturkrock du haft med Samis familj och hur har du hanterat det?
Alltså jag gillar alkohol på kalas liksom. Det är typ den. Det är väl alltså för att de i hans familj så dricker man ingen alkohol. Men annars har jag nog inte stött på några alltså så här såna grejer. Alltså det är jag och Sammy och vi är ett team och man får väl, alltså det är väl så, jag tror väl mer att det här med så här kulturkrock absolut kan finnas, men jag tror väl mer att så här, man träffar en ny familj, oavsett om jag hade träffat en familj som var födda i Sverige eller du vet så, det är fortfarande, alltså jag hör ju om större krockar där.
Alltså, där det inte finns kulturella aspekter
100%,
som krockar.
Alltså,
eller de är uppenbart kulturella.
Verkligen. Så om det är den, då är det väl mer alkoholgrejen för att jag är törstig. En törstig tjej.
Ja.
Nadja, vad uppskattar du mest när det kommer till dina polska och palestinska rötter?
Wow. Gud. Let's be honest. Alltså, för att min pappa dog när jag var 11. Och han hade ju spenderat majoriteten av sitt vuxna liv i Polen. För han flydde från Palestina när han var typ 18 eller något. Och dog i Polen när han var 37. Så det är väl 50-50 egentligen. Men ja, sitt vuxna liv hade han ju spenderat i Europa. Alltså av mina palestinska rötter har jag faktiskt upplevt mycket främst, alltså sorg och trauman. Alltså det är mycket liksom frågor som, eller alltså på det personliga planet så är det mycket saker i, som jag inte känner till, som är liksom så här att min pappa, alltså som dog när min pappa
att
dog.
Att det är mycket frågetecken.
Ja, men jag menar så här, språket dog när han dog. Alltså den delen av kulturen, alltså hans religion. Sen liksom hur mycket min mamma än har försökt att så här integrera det, så blir det väldigt onaturligt för henne att men inte prata, alltså så här, det går, alltså när den föräldern dör så ja, då blir det ju så tyvärr. Men sen också att så här, det är ju också ett, alltså ett land som har, där det har pågått folkmord i 50 år liksom, så att så här, det är ju traumatiskt även om man inte är där. Så av mina palestinska rötter, ja, det är liksom mer salt än sött, om jag ska vara helt ärlig.
Den andra sidan då?
Den andra sidan är ju mycket närmare mig för att min mamma har uppfostrat mig.
Mm. Och för att du är hos mormor i Polen.
Ja, men alltså,
du är där mycket.
Ja, för att jag har ju kontakt med den sidan av min släkt. Och jag talar språket, jag behärskar kulturen. Alltså, så den är ju en del av mig på ett annat sätt. I min vardag. I så. Jag bottnar mer i polackers sätt att vara.
Och hur skulle du säga att det är?
Fram, alltså blant, vad heter det?
Raka.
Raka.
Raka rör.
Raka rör. Jag kan liksom, alltså jag, de är ju liksom barska och talar på ett annat sätt. Mm. Vilket jag tycker det är lite skönt och så.
Mm. Hur mycket av podden klipps bort? Är det ni som klipper fortfarande? Hur tänker ni kring självcensur? Vi klipper inte själva längre.
Vi klipper väldigt lite.
Och det är väldigt lite som klipps bort. Ja.
Mm, alltså, det är liksom något namn här och där.
Borde klippas bort för vi babblar så mycket. Men alltså, jag tror att jag skulle säga att vår podd är väldigt... det vi spelar in i oftast, liksom, det är det som släpps. Och hur tänker ni kring självcensur?
Alltså så här, jag tror att man måste som lyssnare också förstå att i en sån här podd som är så öppen och ärlig och inbjudande på många sätt och vis, så måste man ju också som lyssnare förstå att så här, vi av massa olika skäl så kan inte vi dela allting som pågår i våra liv, därför att ett, kanske att man inte vill eller känner sig bekväm att göra det at any given time.
Att man vill ha vissa saker privat även om vi är väldigt personliga här.
Ja, och att man kanske typ delar, bara för att man inte har delat det nu så kanske det bara betyder att man kanske delar det om något år eller två, eller så gör man inte det alls. Men sen är det ju så här att i ett liv så involverar ju det fler än sig själv, och det finns många andra människor som är involverade i saker man går igenom. Och det är klart att vi kan prata i tredje person om saker och ting, men där, alltså det blir ju en viss censur för att av respekt och
hänsyn
till andra.
Men det har ju också uppstått situationer där vi har pratat om andra personer och att man sen har, alltså den personen har hört av sig och bara, jag tyckte det här var jättejobbigt att höra. Eller så här.
Även
att
man inte namnger personen.
Nej, men exakt, och man har lärt sig också på vägen, jag har blivit mycket bättre på det, att ta hänsyn till den jag pratar om. Jag har alltid varit så här, men gud, jag säger inte ditt namn, men jag har ändå verkligen typ påverkat människor eller sårat människor genom att i den här podden prata om dem, så att jag har nog efter några år blivit bättre på att välja vad som är värt att nämna.
Och även så här, jag som gärna pratar om det mesta, absolut, men jag har liksom en snubbe som absolut inte tycker...
Han är väldigt privat.
Superprivat, och att så här, man måste få ha integritet, alltså det är super, super, super viktigt för honom. Och vi har ett barn ihop, så att så här, det är därför jag inte pratar jättemycket om Yahya.
Och det kanske du hade gjort om du var ensamstående.
Det hade jag absolut förmodligen gjort. Om jag hade varit ensam förälder. Men när jag snackar om Sammy, alltså det är väl mer också så här, det är det här med hur han är en snubbe och så.
Okej. Vart kommer Nru ifrån?
Elsa.
Jag säger det konstant på grund av er. Och då skrev Nadja, men det är faktiskt Elsa som börjar.
Nej, det är från Rami. Det är från Rami.
Hon skrev såhär, okej, men ingen i min närhet fattar.
Nej,
men alltså det är väl... Här i det här sammanhanget är det Elsa.
Ja. Ja. Alltså Rami har alltid... Alltså det, jag vet inte fan hur det började, men alltså att det var... Att, när man ska ta i...
Nru!
Alltså
det ska ske nru.
Ja, så jag vet inte, jag vet inte fan vad Rami fick det från, kanske från Dali eller någon. Alltså några, ja, några vänner.
Säkert. Ja.
Men det är väldigt kraftfullt.
Det är kraftfullt.
Och
men
vi
kul.
Alla använder ju det.
Det är väldigt accurate.
Ja, gud vad härligt att ni har tagit till er nru.
Eller hur?
Mm. Vi avslutar nru.
Nru är det slut på det här avsnittet. Tack för att ni hjälper oss att fylla en timmes poddavsnitt.
Men det var trevligt. Alltså fan, det finns ju grejer att prata om. Liksom.
Verkligen.
Vilken bra, då kan vi fortsätta den här podden. Hörrni, ha en underbar vecka nu. Alltså. Och fan, våren är här snart.
Mm. Puss!
Producerad av Perfect Day Media.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja.
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.